Podplay.
Den 4 augusti 1944 skräller telefonen på ett kontor i södra Amsterdam. Männen som jobbar här bär bruna skjortor, svarta rockar och har dödskalleemblem på sina skärmössor. De är SS-soldater i den så kallade judejägarenheten. Och en av dem får nu order att omedelbart åka till Prinsengracht 263. Där finns judar som gömmer sig. SS-officeren anländer snart till ett långsmalt kontorshus i centrala Amsterdam. Han har tre nederländska poliser med sig. Tillsammans marscherar de genom dörrarna. De tvingar med sig en anställd och söker sig igenom kontoren, kryddrummet och lagret. Hela vägen till ett litet arkivrum där en stor tung bokhylla fyller den bortre väggen. En av poliserna går fram till bokhyllan och börjar känna efter på baksidan. Som om han vet precis vad han letar efter. Och det dröjer inte många sekunder innan han hittar den dolda haspen, lossar den och bokhyllan svänger åt sidan.
Du lyssnar på historien om Anne Frank. Den busiga lilla flickan som tvingades avbryta sitt liv och leva gömd, tyst och i ständig livsfara. Men vem var det egentligen som angav henne till nazisterna? Jag heter Blenda Zettervall Klingert. I februari 1934 kliver en fyraårig flicka som heter Anneli Marie Frank in i sitt nya hem för första gången. En modern fyrarummare i södra Amsterdam som kan skryta med centralvärme, inomhustoalett och en balkong ut mot det fina torget Merwedeplein där det gula tegelhuset hon nu bor i ringlar sig runt en stor gräsmatta. Anne, som hon kallas, är yngst i en familj som består av den 3 år äldre stora systern Margot, mamma Edith och pappa Otto. Och de har just flyttat hit till Amsterdam från Tyskland.
Ja, alltså det var ju en hel del som lämnade Tyskland direkt efter Hitlers maktövertagandet. Men det var ju också väldigt många som inte gjorde det såklart.
Det här är Marie Larsson, författare till boken Jag vill inte ha levt förgäves, som beskriver Anne Franks liv.
Så det var ju framförallt de som hade ekonomiska möjligheter som kunde lämna Tyskland. Så, och många hoppades ju också att det här skulle vara övergående. Att om några år så är Hitler borta igen.
Tyskland har alltså valt en ny kansler. Den fundamentalt antisemitiske, krigshetsande Adolf Hitler. Hans parti, nazisterna, har vunnit mark på att skylla landets svaga ekonomi på minoriteter och politiska motståndare. Bland annat socialdemokrater, kommunister, romer och mest av alla den grupp som familjen Frank tillhör, judarna. Under hans korta tid vid makten har han redan begränsat fri- och rättigheterna för de utpekade grupperna. Judar får inte längre jobba på högskolor eller i myndigheter, driva egna företag eller röra sig fritt på stan. Och Annes mamma och pappa känner på sig att det kan bli ännu värre. Därför tar de alltså sitt pick och pack och flyttar till Amsterdam. Barn har ju ofta lättare att anpassa sig till nya omständigheter. Och lilla Anne är inget undantag. Hon sitter sällan stilla, utan påminner mer om ett mörkhårigt yrväder, ständigt med nya lekidéer och en mun som går i ett. Men Edith och Otto är inte lika stränga som många andra föräldrar nu på 30-talet. De uppmuntrar döttrarna att tänka fritt, hitta egna lösningar på problem och leka tills de storknar. Därför försöker de inte begränsa Annes vilda fantasi, utan uppmuntra den. Bland annat genom att hitta en Montessori-skola nära hemmet, där Anne får lära sig mer på sina egna villkor än i en vanlig skola.
Väldigt frågvis, hade väldigt mycket frågor och tolererade inte att man inte fick ett ordentligt svar. Glad var hon oftast, men hon hade mycket temperament. Hon blev väldigt arg. Hon var väldigt mycket motsatsen till sin stora syster Margot, som var lugn och mer eftertänksam person. Och Anne, hon började ju först i förskolan och sen i skolan. Lärde sig snabbt holländska och kom in i samhället väldigt väl.
Och hon älskar skolan. Den utåtriktade, självsäkra Anne har inte svårt att hitta vänner. Ofta är det hon som står i centrum, och det trivs hon bra med. Anne är inte det minsta blyg och håller gärna låda inför klasskompisarna. Hon älskar att titta på nya lekar, cykla runt på stan eller tillbringa hela eftermiddagen med så många kompisar som möjligt hemma i fyra rummaren på Mervedeplein eller hos någon av vännerna. Det är inte bara Anne som landar väl i sin nya hemstad. Pappa Otto startar en ny firma.
Alltså, Otto Frank startade upp ett företag i Amsterdam, Opekta AB, som tillverkade fektin som man har när man gör marmelad och sylt och så. Och det var ganska tufft för honom i början att få det här företaget att fungera, så han behövde ju mycket ekonomisk stöttning och så. Men det gick ju, och familjen hade ju liksom resurser att klara sig.
Efter den tuffa starten kommer företaget på fötter, och snart flyger affärerna bra. Efter några år expanderar Otto och säljer örter och kryddsurrogat också. Kontoret ligger centralt i de gamla delarna av stan. Porten är bara några meter ifrån närmaste kanal, i ett av de otaliga långsmala tegelhus som ger den gamla huvudstaden sin unika prägel. Hit kommer Anne gärna på besök flera gånger i veckan. Hon älskar att leka med interntelefonerna, sitta vid skrivmaskinen som doftar så underbart av bläck, eller hitta på ofog. Till exempel tycker hon och stora syster Margot det är fruktansvärt roligt att lura i fönstret och hälla vatten på oanande människor på trottoaren utanför kontoret. Hon tycker också om att klaga på att pappa Otto inte valt att tillverka godis, om han nu prompt ska vara i matbranschen. Mot slutet av 30-talet händer spännande grejer i Annes liv. Hon hittar till exempel en helt ny fascination, bion. Anne är tokig i att besöka de stora salongerna och drömma sig bort till världen som tar form på vita duken framför hennes uppmärksamma, grågröna ögon. Hennes rum fylls snabbt med filmtidningar. Väggarna pryds av utklippta bilder på Hollywoodstjärnor. Och Anne kan snart rabbla rolllistorna till alla filmer i bioprogrammet. Hon börjar drömma om att själv ta sig till USA en dag och slå sig in i den magiska filmbranschen. Medan Anne drömmer om magi maler omvärlden kallhamrat på. Under 30-talet har Hitlers nazister gjort livet värre och värre för Tysklands judar, romer och sina politiska motståndare. På sistone har de riktat blicken utomlands också. 1938 upptas hela Österrike i det så kallade Tredje riket. Hitlers namn på en ny germansk stormakt som han tänker bana väg för. Kort därpå faller även Tjeckoslovakien i nazisternas grepp. Under 1939 är det Polens tur att hamna i den tyska diktatorns sikte. När britter och fransmän lovar Hitler att det blir krig mellan deras länder om han invaderar Polen, tror han inte en sekund på dem. De har ju aldrig satt hårt mot hårt tidigare. Så den 1 september 1939 invaderar Tyskland Polen. Och precis som utlovat förklarar Frankrike och Storbritannien krig mot Tyskland. Andra världskriget har börjat. För Anne och hennes familj är kriget såklart väldigt obehagligt. Så känner nog de flesta européer nu. Men familjen Frank är kanske särskilt oroliga eftersom de är judar. Och Hitler försöker ju inte ens dölja sin avsky för deras religion och etnicitet. Så pappa Otto och mamma Edith funderar på nya, drastiska lösningar.
Ja, alltså redan i slutet av 30-talet så hade de planer på att eventuellt flytta vidare. De pratade ganska mycket om USA till exempel. Men, och de stod på en sån här emigrationslista till USA. Men den var ju väldigt lång och det var väldigt svårt att få en plats där. Det var också så att Otto åkte regelbundet till England för han trodde att han skulle kunna öppna en filial till sitt företag där. Så de här tankarna fanns ju hela tiden. Samtidigt så ville de såklart helst inte det och då skulle de ju rycka upp Anne och Margot en gång till och börja om i ett nytt land. Det var ju tufft liksom, men tankarna fanns då hela tiden.
Men de hinner inte med någon ny emigrering. I maj 1940 invaderar Tyskland Belgien och Nederländerna. I Hitlers ögon utgör de en perfekt genväg till Frankrike. Och tidigare löften om att respektera de två ländernas neutralitet bryr han sig inte det minsta om. Nederländerna har inte mycket att sätta emot den kusligt effektiva tyska armén med sina pansardivisioner som väller fram genom det platta landskapet och flygvapen som bombar sönder hamnarna. Den 14 maj, efter 5 dagars strider, kapitulerar Nederländerna. Regeringen och kungahuset flyr till London och styr i exil. Fast i verkligheten är det ju nazisterna som styr landet nu. Och ockupationen innebär snart en obehaglig verklighet för landets 140 000 judar.
Alltså precis i början efter ockupationen så hände det inte jättemycket de första månaderna. Så då var det nästan så att folk invaggades i en tro att det kanske inte skulle bli så farligt trots allt. Det enda som hände var att man bytte ut gatuskyltarna till tyska skyltar och spelade tysk musik i radion och så. Men sen efter några månader så kom det de första lagarna mot judar. Man förbjöd kors och slakt till exempel och judiska tjänstemän avskedades.
Judar får inte heller gå på teater, bio eller danslokaler. De får inte besöka simhallar, idrottsplatser eller andra träningsanläggningar. De får inte ro båt, cykla eller åka spårvagn. De har utegångsförbud mellan klockan 8 på kvällen och klockan 6 på morgonen varje dag. De får inte ens sitta på sin egen uteplats eller i en väns trädgård efter att klockan slår 8. De får inte besöka kristna vänner alls faktiskt. Och alla, oavsett ålder, måste bära en stor, gul Davidsstjärna på sina ytterkläder.
Jo, men det påverkade ju henne så tillvida att hon till exempel inte kunde gå på bio längre. Och Anne tyckte väldigt mycket om att gå på bio. Hon var väldigt intresserad av att samla på filmstjärnor, kort och sånt. Det kunde hon inte göra. Hon kunde inte heller fortsätta med åka konståkningsskridskor som hon också hade som ett stort intresse. Sen var hon tvungen att byta skola, men judiska barn fick inte gå kvar i vanliga skolor.
Sista dagen med sin gamla klass är en hemsk upplevelse. Både hon själv och fröken brister i gråt när de kramar varandra och säger adjö. Nu måste Ann gå på det judiska lyceet. En ny skola som öppnats efter de nya raslagarna. I en gammal lagerlokal sitter hundratals judiska barn i olika åldrar och följer ett strikt schema. Inte alls lika fritt eller roligt som på Montessori-skolan tycker Anne. Men ganska snart lär hon sig att trivas här med.
Hon anpassade sig väldigt väl, som barn ofta gör helt enkelt. Alltså när hon började judiska läroverket så trivdes hon väldigt bra där. Det blev också en stark sammanhållning mellan liksom alla barnen och lärarna. Alla var ju där av samma orsak liksom. Så att sen hade hon också en förmåga att hitta på saker helt enkelt som barn ofta har. Att okej, vi kan inte göra det, då får vi göra det här istället. Så till exempel så började de spela bordpingis hemma hos en kompis. Och jag gick promenader eller gick till glassbaren som fortfarande tillät judar och så. Men givetvis så var det ju också, det föddes ju mycket tankar hos Anne kring varför sker detta? Varför blir judar utsatta på det här sättet? Är det något fel på mig liksom och så? Sådana tankar kom ju.
Det obehagliga läget i landet tränger in i barnens värld också. Men en ljus sommardag är oron som bortblåst. Den här morgonen är det annat som tar upp Annes tankar. Det är den 12 juni 1942 och Anne vaknar med en pirrig förväntan i hela kroppen. Klockan visar bara 6 på morgonen. Typiskt. Så tidigt kan hon ju inte väcka dem, tänker hon. Hon ligger och väntar olidligt länge medan sommarvärmen trycker nästan lika hårt som hennes egen otålighet. 7:15 kan hon inte hålla sig längre. Nu rusar hon upp, väcker mamma och pappa och kräver sina födelsedagspresenter. Idag fyller hon nämligen 13. På köksbordet står flera spännande gåvor, flera pussel och brädspel, ett par böcker och en jättefin bukett rosor med pionkvistar i. Men den bästa presenten är en rödvitrutig bok som det inte står något alls på. En dagbok.
Alltså, i början när Anne började skriva dagbok så var det ju väldigt mycket fokus på kompisar och kalaset hon hade haft när hon fyllde år. Och det var liksom inte några större djupare tankar precis där i början.
Hon döper dagboken till Kitty och låtsas att varje inlägg i ett brev eller ett förtroligt samtal med denna påhittade men fullkomligt pålitliga nya bästis. Under tiden fortsätter sommaren och värmen vägrar avta. Ann längtar efter att bli mer kvinnlig. Hon är avundsjuk på stora syster Margot som redan har fått kurvor och mens. Det vill Anne också ha, så hon inte behöver känna sig som ett barn hela tiden. Medan hon längtar fyller hon dagarna med lek, läsande och skrivande och träffar dessutom en pojke från området som bestämt är rätt förtjust i den självsäkra unga flickan med fylligt hår och grågröna ögon. Själv är hon mer intresserad av en annan pojke och hoppas han kan samla mod och våga prata lite mer med henne. Men innan hennes önskningar hinner uppfyllas knackar en tysk soldat på dörren. Mannen i stel grå uniform räcker över ett brev. Där står att stora syster Margot kallas till obligatoriskt arbete. Hon måste inställa sig en vecka senare.
Ja, det är ju så kallade inkallelseorder från SS som skickas ut till väldigt många ungdomar just den här dagen. Och det är ju då, man har ju bestämt att man ska börja deportera judiska befolkningen i Holland. Och då skickar man ut sådana här brev där det står att du ska infinna dig inom 10 dagar, tror jag det var, till judiska rådet. Du ska packa med dig detta och detta och så. Och sen skulle man skickas till Västerbork som var ett uppsamlingsläger utanför Amsterdam. Och därefter förmodligen vidare till Tyskland. Ett arbetsläger, sa man då. Så det var helt enkelt början på den stora massdeportationen av holländska judarna.
Nu stannar allt. Föräldrarna har följt Hitlers hatiska propaganda mot judar i flera år. Och de är säkra. Detta handlar om mer än bara arbete. De vet inte vad, men har en känsla av att något mycket mer ondskefullt ligger bakom nazisternas inkallelse. Under kvällen som följer, den 5 juli 1942, kommer flera goda vänner hem till familjen Frank. De är icke-judiska och får röra sig fritt på kvällarna. Varenda gång de lämnar lägenheten tar de med sig fullpackade resväskor ut genom dörren. Anne är en smart tjej. Hon begriper att familjen nu måste lämna den underbara tillvaron på Merwedeplein. Men hon vet inte vart de ska. Det enda hon vet är att hon måste ha sin skolväska packad och klar, för de måste åka redan imorgon bitti. När föräldrarna väcker henne strax innan 6 på morgonen går det inte att ligga och dra sig. De äter frukost och lämnar lägenheten kort därpå. De har en inneboende i ett rum på övre våningen som de inte sagt ett ord till om sin stundande flykt. Istället lämnar de en lapp bakom sig där det står att de flyr utomlands. Men familjen rör sig inte alls mot gränsen.
Klockan 6 på morgonen den 6 augusti 1942 går familjen Frank genom ett nyvaket Amsterdam. De vandrar norrut mot de centrala delarna av stan. Det är förbjudet för judar att bära resväskor. Därför har Anne flera lager kläder på sig. I den strålande augustimorgonen är det så varmt att hon nästan svimmar. Men det är bara att skaka av sig och fortsätta. Hon ser avundsjukt på folket på de öppna spårvagnarna som drar fram genom staden. Tänk vad skönt att sitta där och låta vinden svalka kroppen. Men spårvagnar är också förbjudna för dem. Och den tunga promenaden fortsätter. I över en timme går de, tills de når en bekant plats. Prinsengracht 263, pappas kontor. De går rakt igenom det smala kontorshus som Anne känner till så väl. Sen genom tillbyggnaden som kopplar ihop kontoret med gårdshuset där lagret ligger. Pappa Otto leder familjen rakt genom det stora rummet där kryddsurrogaten blandas och doften av olika örter hänger konstant i luften. Sen vidare genom lagret, uppför en snirklig trappa till ett bakre rum. Det liknar ett bortglömt arkiv. Och här finns en dörr som Anne aldrig märkt förr. Den smälter liksom in i den gråvita väggen. Otto öppnar den och avslöjar något som får Anne att spärra upp sina grågröna ögon. Här finns en ny hemlig värld.
Och det var ungefär 50 kvadratmeter stort, 2 våningar. Den första våningen var ju 2 rum och en liten toalett och vask. Och sen på andra våningen så var det ett större rum med kök. Och sen var det också en liten ett litet rum bredvid och sen en trappa upp till en vind.
Otto har förberett i flera månader. Han har anat att familjen kommer behöva en tillflykt. Och tillsammans med ett par pålitliga vänner har han installerat handfat, lagat toaletten, ordnat en kokvrå, kamin och täckt alla fönster med tjocka tyger. Han har flyttat hit möbler, hushållsprylar, sängkläder och värdesaker lite i taget under flera veckor. Mamma Edith och han hade egentligen tänkt flytta hit familjen en vecka senare, men brevet till Margot ändrade tidsplanen. Och nu blir denna gömda våning Annes nya värld.
Hon förstod ju direkt att det var väldigt allvarligt. Hon var ju rädd för att de skulle bli upptäckta och skjutna. Men hon tyckte också i början att det var kanske lite spännande.
Men det är framförallt allvaret som dominerar. De får inte göra ett onödigt ljud, inte öppna några fönster eller flytta mörkläggningsgardinerna. Aldrig springa, hoppa eller kliva på knarriga plankor. På dagarna arbetar personal i lagret bara några meter under dem. De har ingen aning om att familjen Frank gömmer sig rakt över huvudet på dem.
Alltså de var ju väldigt noga med att hålla på rutiner. Det var det första Ottosson när man flyttade in. Vi måste ha rutiner, vi måste gå upp samma... De var ju tvungna att gå upp en viss tid också för att inte det skulle höras ner till lagret när de använde toalett och sådana saker. Men du var väldigt noga med att gå upp den här tiden, vi gör de här sakerna, vi håller liksom på rutinerna hela tiden. För att just inte hamna i tristess och depression. Och både Anne och Margot, de pluggade ju mycket, alltså höll fast vid sina skolämnen och försökte göra olika saker, tog lite extra kurser och sådär för att hålla igång liksom. Men sen såklart så gick det upp och ner också.
Snart blir det dessutom ännu trängre i den gömda lägenheten, eller det hemliga annexet som Anne kallar i sin dagbok. En vecka efter familjen Frank kommer nämligen en till familj för att gömma sig här. Paret Van Pels och deras 15-åriga son Peter. Pappan i familjen har jobbat med Otto det senaste året och hjälpt honom att förbereda annexet där de två familjerna nu stuvar in sig. På nedervåningen sover Anne och Margot i det ena rummet. I det andra deras föräldrar. Här finns också toaletten. Uppför en brant trappa kommer man till ett litet skrymsle där Peter bor. Förbi skrymslet finns matrummet med köksvrån och paret Van Pelts sängar. Utöver dessa rum finns en vind också, men den är inte ljudisolerad och därför får ingen bo där. Man måste också vara väldigt försiktig när man går upp hit eftersom det finns ett fönster ut mot gården här. Det enda i det hemliga annexet som inte är mörklagt. Men om man är försiktig kan man blicka ut mot världen här och se det stora kastanjeträdet på gården och alla de upplysta lägenheterna som omger dem, molnen på himlen och solen som skiner på taken. Och tänk att vara utomhus igen. Att de sju gömda kan överleva i det fördolda hänger helt och hållet på sex medhjälpare. Beskyddarna, som Anne kallar dem, som de valt att lita på. Flera av dem jobbar på pappa Ottos kontor och har varit familjens nära vänner i många år.
De hade ju jobbat hos Otto de flesta ända sedan 1933. De var väldigt tätt sammanlänkade. De hade ju ofta varit hemma hos familjen Frank på middag och så. Så de umgicks liksom. Och många av dem kände att det var självklart att vi måste hjälpa om de behöver hjälp. Fastän de visste att det var en väldigt stor risk.
Beskyddarna som jobbar på företaget har relativt fritt fram att leverera mat, tidningar, kläder, böcker och nyheter från världen. De kan också ta ut soporna utan att det märks. När kusten är klar släpper de ibland ner de gömda familjerna till lagret. Där kan de lyssna på radio och höra BBCs rapporter om kriget mot nazisterna. Men de får aldrig någonsin gå ut på gården, inte ens mitt i natten. Det är helt enkelt för farligt. Man vet aldrig vem som är vaken eller om någon av grannarna hjälper nazisterna. För att gömstället ska vara extra säkert bygger de också en stor, tung bokhylla. Den monterar de på gömda gångjärn och fäster framför den gråvita dörren med en hasp. Nu syns dörren inte alls och det lilla rummet längst bak i lagret liknar bara ett trist arkiv. Försiktigheten är väldigt rimlig. Mängder med människor har ju till exempel fönster mot innergården. Flera av dem är medlemmar i nazistpartiet. Andra kommer senare visa sig vara angivare. Den lugna innergården med sitt präktiga kastanjeträd och gröna gräsmattor är alltså kantad med faror på alla sidor. Utöver denna hotfulla närvaro punkteras dagarna av obehagliga dån. Bomber som faller över staden och tyska luftvärnskanoner som river sönder luften och ekar i öronen. Tack och lov har Anne packat den rödvitrutiga dagboken som hon fick i födelsedagspresent. De tomma sidorna blir hennes ventil. En slags avlastningsplats för tankar, känslor och hopp för framtiden. Sen är det såklart en hel del irritation som tar plats på de gräddvita sidorna. Sånt hon stör sig på med sina medboende. Hon tycker till exempel att Peter, den 15-åriga pojken, är slapp och lat. Han ligger mest på sängen hela dagarna. Mamma Edith stör hon sig också på. Anne tycker att hon blir mycket strängare behandlad än sin syster Margot, och hon hamnar i gräl med sin mamma allt oftare. Det blir inte bättre i november 1942. För nu flyttar en åttonde person in i annexet. En 53-årig tandläkare som heter Fritz och är vän till en av beskyddarna. Precis som alla andra som gömmer sig är han jude och på flykt från nazisternas våldsamma förföljelser. Och nu sker en rokad i sovplatserna. Margot flyttar in i föräldrarnas rum och Anne får bo med den främmande medelåldersmannen i sitt trånga sovrum. Hon tycker inte om det alls. I hennes ögon är Fritz jättetråkig, humorlös och ganska otrevlig. De två ryker snart ihop. Bråket handlar om det lilla skrivbordet intill sängarna i deras långsmala rum. Båda vill använda det så mycket som möjligt. Anne för att läsa och skriva dagbok. Fritz för att plugga spanska. Han tycker att hans arbete är mycket viktigare än hennes. Han försöker ju lära sig något praktiskt. Inte bara tonårssvamla i någon dagbok. Överlag börjar de gömda att gå varandra mer och mer på nerverna. De bor så tätt inpå varandra under så oerhörda omständigheter att det nog är oundvikligt. Och i centrum för många av de här bråken står den självsäkra tonåriga Anne.
Nej, men det blev ju snabbt ganska mycket bråk. Alltså mellan familjen Frank och familjen von Pels. Mellan makarna von Pels, de bråkade väldigt högljutt. Och sen när Fritz Bleffer flyttade in då så blev det ju också en ny konstellation. Det blir ju bråk mellan honom och de andra också. Och framförallt så var det ju ofta Anne också som hamnade i bråk med alla andra, kan man ju säga. Hon var ju frispråkig och upplevdes som lite näsvis. Hade svårt att hålla inne med sina åsikter. Så Fritz klagade ju väldigt mycket till Annes mamma. Och även framförallt fru von Pels klagade väldigt mycket på Anne. Att hon var opustrad och näsvis. Så det var mycket konflikt åt alla håll, om man säger.
Men ingen i annexet glömmer någonsin varför de tvingas bo som de gör. Och med tiden, under beskyddarnas besök och nattliga radiotimmar på lagret, lär sig de gömda mer om nazisternas blodiga styre. Det ryktas om hemska läger österut, dit tusentals judar skickas för att tvångsarbeta. Vissa påstår till och med att judar mördas helt öppet på de här platserna. Ju mer de hör, desto starkare blir rädslan att bli upptäckta. Vem vet vad för slags förnedringar och påhopp de kan utsättas för i så fall? Var de kommer hamna? Eller om de ens kommer få vara tillsammans? Det svåra läget tar hårt på Anne.
Framförallt 1943 så var Anne ganska deprimerad och ledsen. Hon fick ta olika former av ångestdämpande medicin för att klara sig igenom dagarna. Hade svårt att sova. Det var ju ständiga bombningar som skedde över Amsterdam. Så det gjorde ju att de kunde inte sova på nätterna. Ibland på dagarna kunde de inte heller vila. Och sen såklart ständig rädsla. Givetvis för att de skulle bli upptäckta. Och sen dessutom blev det ju svårare att få tag i mat. Så det var också någonting som de ständigt brottades med.
Rädsla, ensamhet och hunger. Inte konstigt att hon mår dåligt. Men utanför annexets väggar är det ännu värre för landets judar. ockupationsmakten har ökat trycket i sina förföljelser nämligen. Under 1943 avlöser razzior och tillslag på gatan varandra i nazisternas febrila jakt på judiska människor. De förbjuds från att överhuvudtaget vistas i Amsterdam och kort därpå i resten av landet också. Tiotusentals grips och tvångsdeporteras. Av de 140 000 judar som bor i landet innan kriget kommer över 100 000 deporteras. Och det sägs att de går ett gräsligt öde till mötes.
Ja, så de lyssnade ju på BBC som sände. Det var ju olagligt att göra det, men de gjorde ju det för att få nyheter som inte var tyskvänliga då. Och där rapporterades ju hösten 1942. Så rapporterades mycket om judarnas situation. Så Anne och de andra, de visste ju att judarna fördes till Västerbork, det visste de. Men också då fick de ju höra att de fördes vidare till Polen. Och där fanns läger som där judar helt enkelt dödades av, med gas. Så att, att de flesta judar mördades, det visste de redan slutet av 1942.
En så ohygglig kunskap är tung att bära för vem som helst. Särskilt en så ung flicka som Anne. Men ibland hittar man ljusglimtar även i så grymma omständigheter. Och på våren 1944 började nu 14-åriga Anne få upp ögonen för Peter. Alltså den drygt 3 år äldre pojken som också bor i annexet. Han har verkligen bättrat sig, tycker hon. Nu hugger han ved till brasan på kvällarna och tillbringar dagarna med att plugga flera språk. Och hon tycker Peters lugna, tillbakadragna sätt är mer och mer attraktivt. De börjar ses för sig själva på kvällarna, i Peters skrymsle eller uppe på vinden där man måste vara extra tyst. Där står de ibland på varsin sida av det öppna fönstret, tätt in till väggen och viskar till varandra. Då pratar de om allt möjligt. Om sina rädslor, familjer och hur de ändrats under 1,5 år i gömstället. Och så blir de kära i varandra. Och en kväll, när de sitter i Peters lilla vrå, får Anne sitt livs första kyss.
Men sen, så efter några månader så tröttnade hon på honom. Och sen började hon skriva väldigt mycket om just sina framtidsdrömmar. Vad hon ville göra efter kriget. Och då var hon ju väldigt ändå optimistisk, kan man ju säga. Hon skrev att hon såg det här som ett stort äventyr och början på ett rikt liv. Och att hon ville använda sina erfarenheter till att förbättra världen.
Hon vill bli journalist och författare. Hennes dagbok kan bli en riktigt bra berättelse om hon redigerar den lite, tänker hon. Så under våren är det exakt vad hon gör, samtidigt som hon drömmer om att få besöka storstäder som Paris och London när freden väl kommit. Och kanske kan den komma förr än senare.
London calling in the home, overseas and European services of the BBC and through United Nations Radio Mediterranean.
I början av juni 1944 är det dämpade glädjerop bland de undangömda. För nu hör de på radion att amerikaner, britter och kanadensare gått i land i norra Frankrike.
Under the command of General Eisenhower, Allied naval forces...
Sakta men säkert tvingar de nazisterna på flykt. Pappa Otto sätter upp en karta på väggen i annexet och markerar med knappnålar hur de allierade styrkorna kämpar sig in i Frankrike. Nu kanske deras 2 år långa fångenskap på vinden äntligen kan ta slut och livet blir normalt igen. De hoppas. Men den dagen kommer de inte få uppleva. För 2 månader efter landstigningen i Frankrike ringer telefonen hos SS i Amsterdam och en patrull skickas till Prinsengracht 263. Än idag vet ingen säkert vem det är som ringer och anger Anne och de andra.
Alltså de som kommer, nazisterna som kommer dit är några stycken beväpnade män helt enkelt. Var en SS-man och de andra är från tyska enhetspolisen. Och de, när de kommer fram till gömstället så verkar det som att de redan känner till allting. För hjälparna hoppades ju att det kanske bara var en husransakan. Men det var det ju inte, för de gick direkt fram till bokhyllan som då stod framför dörren in till gömstället. Och sa öppna dörren, öppna bokhyllan där. Så de gick in i gårdshuset och samlade ihop alla som gömde sig där helt enkelt. Och sa till dem att nu får ni packa en väska snabbt och sen ska ni härifrån. Och sen så var det också så att de tog värdesaker och sånt som de kunde hitta där inne. Och vid ett sånt tillfälle när de skulle samla ihop värdesakerna i någonting så tog de en gammal läderportfölj och vände upp och ner på den. Och då var det ju alla Annes dagböcker som föll ut över golvet.
Två av beskyddarna som är på kontoret när nazisterna kommer grips också. Alla 10 fångar förs till en väntande lastbil mitt på den varma sommareftermiddagen. Det är första gången på 25 månader som Anne är ute i solen. Efter stränga förhör på Gestapos högkvarter i Amsterdam skickas Anne och de andra från annexet till transitlägret Västerbork i östra Nederländerna. Här möter de tusentals andra judar som precis som de försökt undkomma Hitlers tyranni. De behandlas gräsligt av vakterna som inte behöver någon ursäkt för att misshandla, förnedra eller rent av mörda de inspärrade. En månad efter att de upptäckts, den 3 september 1944, trycks Anne och de andra ombord på ett tåg. Vagnen är avsedd för boskap, inte människor. Det finns inga stolar, ingen toalett och bara ett litet gallerförsett fönster. Exakt hur många människor som tvingas in i just deras vagn vet vi inte, men det är många fler än som egentligen får plats. De står hoptryckta mot främlingar, tätt som sardiner, medan solens värme trycker genom plåttaket. Sen dras den tunga dörren igen, bommas, och vakten blåser i sin skarpa visselpipa. Hjulen börjar rulla. Detta är det allra sista tåg som åker från Västerbork till sin djävulska destination. Det enda i vagnen förutom rädsla och främlingar är 2 hinkar. En med lite vatten, den andra som toalett. Att folk blir sjuka ombord och vissa till och med dör är inte ovanligt. Men alla från annexet klarar den nästan 3 dagar långa resan genom det sargade, bombade Tredje riket. Klockan 2 på natten den 6 september saktar tåget in. Det rullar genom en välvd portgång i brunt tegel och stannar på en gruslagd öppen plats. Dörrarna skjuts upp och strålkastare riktas mot de utmattade människorna ombord. SS-vakter med klubbor, piskor, vakthundar och vapen skriker åt dem att skynda ut och ställa sig på led. SS-vakterna misshandlar eller mördar dem som inte lyder deras minsta vink. 15-åriga Anne befinner sig på en av de absolut värsta platserna i världshistorien. Förintelselägret, Auschwitz, Birkenau. De chockade fångarna radas upp in till rälsen. Nu är det dags för selektionen.
En av de anländer till Auschwitz-Birkenau så är det ju först en selektion när män och kvinnor separeras. Och sen väljs ju ut och de som anses vara arbetsföra förs ju in i lägret. Och de som inte anses vara arbetsföra, det är ju barn under 15 år och äldre och så. De skickas ju direkt till gaskammaren. Men alla 8 från gårdshuset klarar genom denna selektion så att säga. Och männen då förs till Auschwitz och kvinnorna förs till Birkenau som är ungefär 2 kilometer därifrån. Och när de kommer dit så får de klä av sig, de får lämna ifrån sig alla värdesaker, de blir rakade över hela kroppen, får duscha och sen så blir de tilldelade någon form kläder då.
Oavsett vilket läger man sätts i får alla nu utstå nya förödmjukelser. Deras fångnummer tatueras på underarmarna och allt hår rakas av. Annes vackra, tjocka lockar faller till golvet och samlas snabbt upp av en annan fånge i samma blåvitrandiga dräkt hon själv nu kläs i. Håret ska vävas och användas till filtar och isoleringsmaterial. I Birkenau står långa stenkaserner i rader. De omges av höga taggtrådstängsel, vakttorn och strålkastare. Beväpnade SS-vakter patrullerar området dag och natt. Och hela tiden ligger en frän, sötaktig doft över lägret. Stanken av de tusentals ihjälgasade människor vars kroppar bränns i stora ugnar. Anne, systern Margot och mamma Edith bor i samma kasern. Den delar de med hundratals andra utsvultna, sönderarbetade, förslavade människor.
Och sen förs de till en baracker därefter. Och i de här barackerna så får de ju dela en brits med upp till 10 andra kvinnor, så det är oerhört trångt. Och där är väldigt smutsigt och råttor och mycket sjukdomar och så som kasserar.
En liten kamin i mitten av baracken är enda värmekällan. Någon toalett eller vattenkran finns inte. Toalettbesök är bara tillåtna vid bestämda tider på dagen. Då till stinkande, vedervärdiga latriner utan tvål, papper eller rinnande vatten. Mat äts snabbt när vakterna tillåter. Den som klagar, ber om mer, går på toa vid andra tider eller ger minsta vibb av att försöka fly, kan vänta sig ett skott i huvudet. I detta helvete förändras Anne. Det skulle vem som helst göra. Den tidigare utåtriktade, självsäkra flickan blir tystlåten och har mest blicken ner i marken. Hon verkar tappa allt hopp om att överleva kriget. Efter drygt en månad är det dags för en till selektion. Anne har varit sjuk på sistone, men klarar den hemska processen. Nu sätts hon och systern Margot på ännu ett tåg och skickas vidare. Deras mamma Edith blir kvar i Birkenau, där hon kommer dö i januari 1945. Flickorna åker tillbaka till nordväst i oktober 1944. Efter ännu en plågsam resa kliver de av tåget på en till helvetisk plats, Bergen-Belsen.
Alltså Bergen-Belsen var ju inte ett utrotningsläger på det sättet som Auschwitz-Birkenau var. Det fanns ingen gaskammer i lägret. Men man brukar säga att om Birkenau var ett organiserat helvete så var Bergen-Belsen ett oorganiserat helvete. Och där fanns liksom ingen struktur. När man skulle i Auschwitz och Birkenau så var det väldigt mycket. Man fick mat på vissa tider, man gjorde saker på vissa tider. Så var det inte i Bergen-Belsen. Det var kaos helt enkelt. Det var alldeles för många människor. Det var alldeles för liten yta. Det fanns inte baracker till alla. Det fanns inga... Det fanns inte vatten, det fanns inte tillräckligt mycket mat. Det fanns inga sanitära anläggningar. Och så de bodde ju i tält första tiden som där det regnade in. Och sen fick de ju ligga i träbaracker i slutet. Och maten var som sagt väldigt sporadiskt utdelad. Det var väldigt, väldigt många människor som dog. Och sen var det otroligt mycket sjukdomar som grasserade. Tyfus bland annat.
Ja, sjukdomarna sprids snabbt i lägrets bedrövliga baracker och i början av 1945 insjuknar både Anne och Margot i fläcktyfus. De hamnar i sjukstugan, omgivna av bakterier, blödande kroppar och hostande medfångar. Nu är flickorna så svaga att de knappt kan tala. En dag, förmodligen i februari, faller Margot från den brits de delar. Smällen från fallet är mer än hennes plågade kropp orkar. Hon hamnar i koma och dör ett par dagar senare. Hon blir 19 år gammal.
Anne höll sig på benen fram till Margot dog. Det har man sagt. Hon försökte hitta mat. Hon gick runt i lägret för att se om hon hittade folk hon kände. Hon hade kastat bort alla sina kläder för det var så fruktansvärt med lössen, tyckte hon. Hon kliade överallt. Så hon hade bara en filt runt sig. Och detta var ju januari, februari, så det var ju väldigt kallt. Det var snö. Båda hade ju hög feber. Så sen det verkar vara så att när Margot dog så gav Anne upp helt enkelt. Hon orkade inte längre. Så hon dog ju någon eller några dagar efter Margot.
Anne Frank dör i Bergen-Belsen, förmodligen i mars 1945. Hon får bara bli 15 år gammal. Den 30 april begår Hitler självmord i Berlin medan staden står i ruiner och ryssarna avancerar. En vecka senare kapitulerar Tysklands armé. Av de 8 som bott i det hemliga annexet är det bara Annes pappa Otto Frank som överlever nazisternas dödsläger. Auschwitz befrias i januari 1945 och han börjar en lång resa hem genom det sönderbombade Tyskland. När Otto kommer hem till Amsterdam i början av juni är det alltså fred igen. Men han har långt kvar innan hans liv kommer verka normalt. Kort efter sin återkomst får Otto besked om att han är ensam kvar i familjen. Medan han sörjer det gräsliga beskedet kommer 2 av beskyddarna från annexet med något till honom.
Ja, det var ju så att efter att familjen hade förhållits och förts iväg så gick ju Mipo och Bepp upp i gårdshuset och skulle se dem och kunde hitta någonting att spara. Och på golvet då så låg ju Annes dagböcker utspridda. Så de samlade ihop allt de kunde hitta och de fick med sig det mesta. Det är en dagbok som faktiskt saknas som de aldrig hittade. Men de tog med sig dagböckerna ner och så tänkte de att de ska spara dem för de visste hur otroligt mycket de betydde för Anne. Och hoppades att hon skulle komma tillbaka. Men när de fick veta då i juli 45 att Anne och Margot var döda så gav Mip alla dagböckerna till Otto.
Annes skarpsynta iakttagelser, ärliga blick mot sig själv, familjen och den surrealistiska tillvaron under kriget är mer slående än Otto kunnat ana. Han inser att han inte kan hålla det för sig själv. Och kanske inspireras han av att hon ville bli journalist och kanske mest förkrossande för en sörjande far att läsa att hon inte vill ha levt förgäves. Otto Frank publicerar därför sin dotters dagbok 1947. Idag har Anne Franks dagbok översatts till 70 språk och sålts i över 30 miljoner exemplar.
Men samtidigt så hade ju Anne själv skrivit att hon ville publicera sin dagbok. Hon hade ju skrivit om sin egen dagbok också med tanke för publicering. Så det gjorde ju att Otto kände att men det här är nog ändå det Anne skulle ha velat. Så då bestämde han sig för att han skulle publicera.
Mellan 11 och 12 miljoner människor mördades i förintelsen, som nazisternas systematiska massmord kallas. 6 miljoner av dem var judar. Resten var romer, sinti, folk med funktionsvariationer, homosexuella, politiska motståndare och krigsfångar. Det kan vara svårt att ta till sig så väldiga siffror och begripa hur det är möjligt. Men alla mördade hade egna inre liv, fantasier, känslor, rädslor och hopp om framtiden. Anne Franks dagbok ger oss en levande, detaljrik inblick i ett av alla liv som inte fick levas. Hennes historia lever vidare varje gång någon öppnar boken och läser hennes berättelse. Du har lyssnat på historien om Anne Frank med mig, Blenda Zettervall-Klingert. Scenerna lästes av Ola Ringdahl. Manuset är skrivet av Carl Häger. Och klippare och producent är Erik Lindström. Redaktör är Alex Häger och produktionskoordinator Victoria Rinkos. Historien om produceras av Podplay.
Podplay, en del av